Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jesper Karlström jagar en dubbel i Polen. På måndag väntar cupfinal och hans lag är delad etta med tre omgångar kvar i ligan. Tidigare i våras fick mittfältaren debutera i A-landslaget. Det har varit mycket framgångar på senare år med bland annat två titlar i Djurgården och roll som lagkapten i klubben. När vi träffades för en poddintervju i oktober i höstas öppnade han för första gången upp om sitt tidigare spelberoende. Om den tunga tiden med skulder och lögner. Om hjälpen som fick honom att sluta att spela. Den tidigare BP-talangen berättade även om den efterlängtade utlandsflytten. Om att hitta rätt med en tydlig roll i Lech Poznan. Om varför extraklassa i Polen är vassare än allsvenskan. Och om vägen att bli elitspelare. Och den svåra tiden när han spelade för både Djurgården och BP.
Karlström som sätter dit 1-0 i Djurgården. Jesper Karlström i sin sista match i Djurgårdströjan.
Det känns som att man har gjort något bra. Det är jättekul.
Alltså när slutsignalen går, det är alltså världens bästa känsla.
BP-fostrade Jesper Karlström fick sitt riktiga genombrott i Djurgården och var med och vann SM-guld 2019. Därefter var mittfältaren lagkapten innan han i början av 2021 tog klivet till polska Lech Poznan där han nu är ordinarie och serieledare. Men tiden i Djurgården innehöll även perioder med fotbollsmässiga och personliga motgångar. I poddintervjun talar Karlström för första gången om sitt tidigare spelmissbruk.
Alltså jag hoppas ju att om jag pratar om det nu och att det kan hjälpa någon. Alltså jag tror att det är vanligt, men och också säkert mer än vad man tror, för det är lätt att dölja. Och som jag sa, man blev ju mästare på att ljuga och jag kan komma in glad till träningen fast man mår skit inombords.
Det nuvarande landslaget innehåller en stor del BP-fostrade spelare. Men trots framgångarna i Lech Poznan har det inte blivit något samtal från Jan Andersson till Karlström som varit med på en vinterturné tidigare.
Det är klart att när man, nu när det går bra och man spelar mycket och det, vi spelar på en bra nivå så är man ju säkert närmare än vad jag var i Djurgården.
Och Karlström berättar även om situationen som bossmanfall när alla förväntade sig att han skulle lämna Djurgården efter SM-guldet. Men tiden gick och ingenting hände.
Det var ju lite jobbigt. Det var väl där i januari, slutet av december, början på januari som jag började bli lite stressad. Och känna att vad är det som händer?
Podden är såklart mer än så här. Och vi pratar även om vad det är som har klaffat med just Lech Poznan. Förklaringen bakom SM-guldet i Djurgården. Vad det är som gör att BP kan fostra så många elitspelare. Om hur det är att spela fotboll som diabetiker. Samt om förhoppningen att någon dag återvända till Djurgården. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
26.
Bo?
Poznan.
Familj?
Mamma, pappa, syster.
Utbildning?
gymnasiet, och sen har jag faktiskt, jag har gått någon distanskurs, så jag har väl kanske 7,5 högskolepoäng, tror jag.
Lön?
Ja, jag tycker jag är lite underbetald kanske, men den är okej.
Vad kör du?
Mercedes.
Vad läser du?
Ja, mycket nyheter på nätet. Försöker läsa någon bok ibland, så här, men ja, det är väl mest mobilen.
Vad tittar du på?
Serier, mycket svenska kriminalserier.
Vad lyssnar du på?
Musik, poddar.
Vad spelar du på?
Spelar på? Nej, ingenting faktiskt.
Inte ens PlayStation, tror du?
Jag har ett PlayStation som jag köpte i Polen, men det var länge sedan jag spelade nu faktiskt.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Men det är SM-guldet med Djurgården, absolut.
Vad är din främsta merit som fotbollsspelare?
Ja, det är samma sak där, SM-guldet med Djurgården.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Kanske med VAR, att jag är inget riktigt fan av det.
Du hade inte velat ha VAR, helt enkelt?
Nej, alltså det är ju klart det är bra ibland, men det är mest när man gör mål, och vi har ju det i Polen, så att man är aldrig riktigt säker på om ja, när man gör mål att man kan fira liksom 100%.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Mitt favoritlag är Djurgården och Lech Poznan och BP.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Ja, det är väl Messi, men jag gillar Ronaldo mycket, men ja, bäst är väl Messi ändå.
Har du någon tröja eller någon grej du har bytt till dig i karriären som du är glad över?
Alltså det är väl några man har spelat med i Djurgården typ, som har gått utomlands här, som man har tagit någon tröja av efteråt. Och sen nu i Polen så mötte jag Josef Ceesay, som vi har spelat med varandra och så här. Så vi bytte tröja faktiskt. Så det är väl, jag tycker det är roligare att ha någon som man har känt och så där. Ja.
Vilken är din favoritfilm?
Favoritfilm? Oj, nej, jag vet inte.
Vilket köp ångrar du, som de flesta fotbollsspelare? Brukar ju ändå springa iväg och göra några roliga köp.
Ja, jag har inget sådär sjukt köp faktiskt. Ja, säkert något klädesplagg, men inget liksom, inget överdrivet.
Vad gör dig rädd?
Rädd? Inte så mycket faktiskt. Det är väl kanske om någon i familjen skulle bli sjuk eller något sådär, men ja.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag. Igår.
I vilka tillfällen ljuger du?
Oj, det är inte ofta. Det är inte ofta, men det kan väl vara någon vit lögn ibland. Ja, som man vill komma undan med.
När vi träffas så är det landslagsuppehåll och du är ledig från Lech Poznan. Hur är det att komma hem till Sverige, njuta av ledighet och samtidigt vara serieledare i Polen?
Det är, just nu är det bra. Det är skönt att vara hemma lite ledighet. Och ja, fotbollen just nu, ja, som du sa, vi är serieledare och det har gått bra för oss, och då blir det ofta så att livet blir lite lättare.
Vad är det som funkar i Lech Poznan?
Jag kom ju dit i januari och då gick det lite knackigt. Sen så bytte vi tränaren fick sparken när det var 5-6 matcher kvar. Nu fick vi en helt ny försäsong med lite nya spelare och... Ja, han fick sätta sin idé och det är väl, alltså tränarna har gjort det gjort det väldigt bra och fått liksom disciplin på laget och så, men också att vi har väldigt, väldigt många bra spelare. Till exempel, vi hade en cupmatch förra veckan och då bytte han ut hela startelvan till den matchen. Och vi hade ändå, alltså jag skulle säga att vi har två startelver som är, kan vara topplag i polska ligan. Så att det är inte ofta vi mötte ett alltså superettalag eller vad man ska säga i Polen. Så det var ändå ett bra motstånd och vi bytte ut hela startelvan. Och det tror jag inte många lag som kan göra allmänt. Så att det är väldigt bra bredd på truppen också.
Vad är din position?
Ja, men vi spelar 4-2-3-1, så jag är en av två balansspelare. Men jag har varit lite tydligare roll som sexa, mer liksom defensiv mittfältare. Så det har varit positivt för mig att ha en tydlig roll. Och ja, jag skulle säga att det är lite mer spets på spelarna där. Så att ja, de jag spelar med på mitten är oftast kanske lite mer offensiva. Och, så ja, jag får göra det jag är bra på. Det, jag har ju spelat varenda match när jag kom dit, så att det har funkat bra.
Vad betyder just det förtroendet? Du har ju startat hela hösten varenda ligamatch.
Mm. Nej, men det betyder ju mycket såklart. Att man får spela varje match och känner att tränaren litar på en. Och för mig har det varit, det är ändå en viktig del för att man ska kunna prestera. Och ja, det har funkat bra och tränaren, vi har som jag sa innan att vi har mycket konkurrens, men nu känner jag ändå att jag har gjort det så pass bra i ganska många matcher att jag har min plats. Men samtidigt, gör man någon dålig match så vet man att det finns spelare som är där och tar platsen istället liksom.
När du kommer dit i januari tidigare år, så då fanns ju redan Mikael Ishak där, Thomas Rogne som vi spelat i Blåvitt, Norman, och även Aron Johansson från Hammarby kom dit. Och vad betyder det att ändå det finns några man kan kanske prata svenska med och att med lite liknande bakgrund som man själv var?
Nej, men det var jätteviktigt. Det gjorde allting mycket lättare att komma in. Jag var där och hälsade på en gång innan. Och då ja, så fick man ju träffa alla. Så det var bra sen när jag väl kom dit att man kände sig lite in i laget. Och ja, Micke och Thomas Rogne var ju kapten då också. Så det var ju ja, jätteskönt att ha dem där. Och de tog in mig på ett fantastiskt sätt. Och även de andra i laget var också. Det var ett skönt gäng. Så att... Men såklart, det var väldigt, väldigt skönt att Micke och Thomas var där. Och sen kom Aron också, så att vi hade vårt lilla gäng som pratar svenska.
Polska ligan är ju lite av en dålig liga får man ändå säga. Och när jag faktiskt kollade upp det så ser man ju att den faktiskt är lite sämre rankad, åtminstone enligt UEFA:s ranking, än den allsvenskan. Mm. Vad är din bild av den då, som spelare?
Jag skulle säga att det är, alltså det är klart att det inte är världens skillnad mot allsvenskan, men jag skulle ändå säga att det är ett steg upp. Och att ja, det är lite bättre spelare och sen, men den skillnaden som jag tycker är störst är väl att det är mycket mer fysiskt. Alla matcher är på gräs och så här, det är mycket ja, mycket fysik liksom, men Det har passat mig bra hittills i alla fall.
Vad känner du att du har utvecklat under de 10 månader du har varit där?
Ja, men det är klart att man fått anpassa sig till tempot och sådär. Men jag känner väl att jag har blivit lite smartare på planen och veta när jag ska göra... att man tar bättre beslut och tänker lite mer på planen. Och nya tränare och spelare som har varit i bra klubbar och man får mer erfarenhet liksom.
Hur är träningsanläggning och sådana förutsättningar för er som spelar?
Ja, men det är bra. Vi tränar på, vi byter om på arenan och så har vi två gräsplaner ja, precis bredvid. Så att vi är på arenan hela tiden men tränar precis utanför. Så att nej, men det är väldigt bra förutsättningar och klubben är jätteproffsig och alltså verkligen en stor klubb.
Hur är livet i Poznan som stjärna i det lokala laget?
Nej, men det är väldigt bra skulle jag säga. Det är mycket bättre än vad jag hade förväntat mig innan. Och såklart att när jag kom dit så var det corona och allt var nedstängt. Så att det var ju mest att jag hängde med Aron och Thomas och några i laget. Och så här. Men så man gjorde inte så mycket annat än det och spela matcher. Men nu under sommaren och så här, hösten så har vi, ja, det har varit jättebra. Jag har några i laget som bor där, bor på samma ställe, så att ja, vi hänger och det funkar bra.
Man brukar ofta prata om att det som gör allsvenskan riktigt het är ju inramningen. Det har inte varit så under corona, men det börjar komma tillbaka. Samtidigt det man vet om polsk fotboll är väl att det är åtminstone en del av klubbarna har en rejäl inramning, och jag vet ju att Lech Poznan är en sån klubb. Hur känner du av det nu när publik kommer tillbaka?
Ja, när vi hade nu de två senaste hemmamatcherna har varit riktigt mäktiga faktiskt med ja, nästan fullsatt arena och ja, det har varit riktigt riktigt bra stämning, så det.
Men hur står det sig mot ett Stockholmsderby?
Ja, men jag skulle säga att det är lite som ett Stockholmsderby nu när vi har haft av våra hemmamatcher, och nu har det gått bra också, så att det är klart att det blir en större hype kring allting, så det har varit väldigt bra stämning. Och nu de två senaste hemmamatcherna vi har haft så har vi också vunnit med 5-0 och 4-0, så att det har inte gjort det sämre liksom.
Har du sett, de har ju blivit kända över Europa av sin dans, eller de hoppar med ryggen mot planen. Har du fått uppleva det?
Ja, de gjorde det faktiskt någon match, om det var förra eller matchen innan. Så det, ja.
När du hade vunnit SM-guld så kändes som att du ville komma iväg utomlands, men att det var lite svårt att komma iväg. Och du är ju en av spelare, ja, en elitspelare som har diabetes. Hur mycket spelar det roll, tror du?
Ja, nej, men det stämmer att jag var ju, jag hade ju utgående kontrakt, så jag var ju fri spelare, och jag kände väl att vi hade vunnit SM-guld och jag hade spelat varje match och kände att det var en bra ålder och så, och att det var ett bra läge att gå och testa. Och det med diabetes, det var väl egentligen, som jag sagt tidigare i någon intervju, att det var ett lag där i Ryssland som helt enkelt, ja, sa nej på grund av diabetes. Läkaren där sa nej. Och ja, nej, det är det enda problemet jag haft med diabetes. Annars har jag aldrig, liksom, Lech Poznan hade inga, de visste att jag hade diabetes, så det var inga konstigheter med det liksom.
Du har ju diabetes typ 1 som jag tror att du fick när du var 15 år eller
ja,
något sånt.
16, exakt.
Hur har du någon påverkan överhuvudtaget på dig som elitspelare?
Alltså det är klart att alltså det är en sjukdom som man måste ta hand om, och det är klart att det finns vissa svårigheter, men jag har haft det så pass länge att jag inte ens minns hur det var innan jag hade diabetes. Men
vad behöver du tänka på?
Men jag måste ju ta sprutor, eller ja, spruta varje gång jag ska äta något, och ibland så ja, utöver det också. Och sen det att ta själva sprutan är inga problem, det tar 10 sekunder liksom, men det är mer att man tar ju sprutan för att man ska ligga på rätt blodsockernivå, och ibland kan det vara lite svårt att veta hur mycket man ska ta, och det kan bli fel även fast man tror att man gör rätt och så här. Så att det är väl det som kan vara lite jobbigt ibland, att man, ja, men får lågt blodsocker ibland, då måste jag få i mig något socker liksom, äta något.
Har det påverkat matchspel eller liksom match någon gång? Det finns ju länge sedan Per Zetterberg, känd från Anderlecht, så han hade ju diabetes och fick ju någon chock inför en match och fick inte spela när Sverige mötte England. Åtminstone var det någon förklaring. Har du varit med om något sånt att du har påverkat så har du inte kunnat spela?
Nej, det har väl hänt kanske någon match att jag har fått lite lågt blodsocker i slutet. Men oftast är det att jag har så mycket adrenalin så att jag får högt blodsocker istället. Och men nu har jag hittat ett bra sätt att ta lite extra insulin innan och i halvlek och sådär. Så att oftast så brukar det funka bra nu faktiskt.
Det här kan vara min sista match på Tele2 för Djurgården någonsin. Man vet aldrig vad som händer. Så det var väldigt känslosamt för mig. Man har upplevt så mycket i den här klubben och inte veta vad som händer i framtiden. Det är svårt.
Kastrom, Rebocos, pierwsze i uwaga! 2-0! Ależ tutaj pograli podaniami, dokładnymi gracze Lecha.
Tak, świetna akcja wcześniej Portugalczyka. Myślę o Pedro Reboco, który dośrodkowywał piłkę, strzelał Kastrom.
Just den tiden, hur upplevde du den när alla förväntade sig att ja, men Jesper han är bossman, han kommer gå utomlands, och tiden bara gick och det blev ingenting?
Ja, det var lite jobbigt. Det var väl där i januari, slutet av december, början på januari som jag började bli lite stressad och känna att ja, men vad är det som händer? Jag kände väl också att jag hade ju några alternativ och sådär, men...
Vad var det för alternativ som du hade?
Men det var väl något från USA, Turkiet var det väl något, och sen ja, Ryssland också, något annat lag där, men sen är det så att ja, det var väl något i Turkiet som jag blev lite desperat, så jag nästan sa att jag hade tagit vad som helst där ett tag, men det är mycket så här att själva liksom kontraktsförslag kanske jag hade 2-3 stycken. Sen var det ju något jag, typ USA, sa jag liksom nej till ganska tidigt, så där vet man inte så, men oftast är det ju att man hör att något lag är intresserad och så här, men det ska ju väldigt, när man hör att spelare har massa alternativ, det är väldigt sällan det är så att man alltså har så många alternativ som man kanske vill få det till, och framförallt ja, det här med, det var något lag från Turkiet där de skickade ett kontrakt och sen så skulle de skicka flygbiljetter tror jag, och sen så slutade de höra av sig. Så då är det också, det är mycket sånt där. Så man blev lite, jag blev trött på allting liksom, och olika agenter och ja, det var, jag blev bara less på hela situationen.
Det slutade med att du förlängde med Djurgården. Mm. Var det skönt att på något sätt ändå hitta tillbaka och bara stänga den där?
Ja, alltså Djurgården var ju min tanke hela tiden och jag trivdes ju så bra och med tränarna och laget, och jag kände att man vill inte heller kasta bort det man hade där för vad som helst.
Var det en känsla av nederlag ändå att du trodde och alla andra, eller många trodde att du skulle komma iväg, och så på något sätt, jag är bossman, jag stannar?
Ja, så är det ju, absolut. Men samtidigt så, när jag väl bestämde mig så var det bara, liksom, då var det då var jag glad och då körde vi på det, och då kändes det jättebra. Liksom.
Vad var det som klaffade med Lech Poznan? Vad var det som fick dem att, de sålde in sin klubb till dig och lyckades köpa loss dig? Vad klaffade där?
Dels så har ju till exempel Niklas Bärkroth och Kebba Ceesay som jag spelat med också har ju spelat där. Så jag visste ju lite grann om klubben sen innan. Och sen så ville de ha mig där på sommaren 2019 också. Eller då tog de en annan spelare istället för mig, men jag fick ändå höra om deras intresse då. Så jag visste att de hade haft koll på mig länge. Och det var också en sak som gjorde att jag kände att det var ett bra steg, eftersom att de... Ja, men de hade verkligen stenkoll på mig som spelare och person och allting. Och då det blev en trygghet på något sätt. Och sen ja, att det är en så pass stor klubb och allt med fansen och sådär. Och att det är ett steg upp fotbollsmässigt också.
Hur ser du framåt?
Jag försöker väl inte tänka så mycket framåt. Nu går det bra och jag trivs bra. Och vi, just nu spelar vi väldigt bra fotboll och vi leder ligan. Så att, jag försöker bara njuta och göra det så bra som möjligt. Och sen så får man se helt enkelt. Men ja, det är väl något, så jag väl alltid tänkt nästan, att bara försöka prestera här och nu.
Du är ju defensiv mittfältare ibland. När man tittar på landslaget så kan man ju, känns det som att det kanske kunde finnas en öppning där. Vad har du hört? Du har gjort en landskamp under Janne Andersson på en vinterturné. Vad har du hört av honom sen dess?
Om honom eller av
honom? Nej, av honom.
Nej, jag har inte hört någonting från honom så. Och det är klart att när man, nu när det går bra och man spelar mycket och det, vi spelar på en bra nivå, så är man ju säkert närmare än vad jag var i Djurgården. Men jag försöker bara göra det så bra som möjligt. Och sen det är klart att det hade varit en dröm att få spela i landslaget. Men det är inget jag kan påverka mer än att prestera i klubblaget.
Du känner ju ändå till några av spelarna som är med i landslaget. Känner du att du håller en nivå som att du hade kunnat vara med?
Alltså, ja, säkert. Alltså, eftersom att, som du säger, att man har spelat med en del spelare och så här, men det är klart att de flesta i landslaget är på en väldigt hög nivå, men ja, det tror jag absolut. Och det, som jag sa innan, det hade varit en dröm att få vara med där, men inget jag går och tänker på så. Men om man blir kallad dit så är det ju för att man är tillräckligt bra.
Du har ju varit med i en del olika landslag på juniornivå, U och U21 och så. Vad betyder landslaget för?
Nej, men det är ju det största man kan vara med som och spela för sitt land. Och det var alltid när jag spelade i de yngre landslagen att man, det var en stolthet när man stod och sjöng nationalsången och därmed alltså svenska tröjan på sig. Det var alltid väldigt stort. Så att, ja, nej, det är bara stolthet när man tänker på det.
Vad känner du som ju själv är fostrad i BP? Det är ju gott om BP-spelare numera i landslaget. Och en del, jag menar Ludde Augustin, som gick väl ett år över dig i en speciell fotbollsskola och så. Vad känner man kring det?
Nej, men det är bara ett bevis på att BP har är väldigt bra på det de gör och fortsätter producera talanger, och att sen att det är så många i landslaget, det är ju också, det är fantastiskt. Och ungefär samma åldrar ungefär, så att det är skitkul.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Samt Chavez Rodriguez.
Ungefär så. Jesper Karlström.
Just att du kommer från BP när du var ung, så du är uppvuxen som Södermalm, men bytte till spelade för BP och har ju sett både plus och minus med att tillhöra den verksamheten. Vad är styrkan som finns hos BP som talangfabrik?
Det är väl att i alla fall när jag var när jag spelade där och vi var ja, men där 10, 12, 13 år, att vi hade ett väldigt, det var många tränare som var duktiga och som hade ett driv och ja, men mycket disciplin och bra träningar, och det kändes som att det var en röd tråd liksom genom hela med alla de tränarna som var där. Nu har jag inte riktigt lika bra koll på hur det ser ut, men det var en väldigt väldigt bra skola liksom. Hårt men väldigt bra, och ja, det beviset är ju att det är så många som spelar i landslaget nu och många som har blivit elitfotbollsspelare och så. Så att det var, jag vet inte, det var lite som en, jag vet inte, så här lite militäraktigt, men ändå på ett bra sätt.
Vad var baksidan? Jag menar, jag har ju läst mig till att du fanns i perioder när du tillhörde första lag och du hade kompisar som fick sluta, som blev utsorterade.
Exakt, ja. Ja, det är väl den, det är väl nackdelen att ja, men det blev ju en selektering, så folk, det var väl någon liksom varje år som inte fick vara kvar eller fick spela med andra laget och sådär. Det är klart det är skittufft, men på något sätt det var liksom för oss var det normalt, så jag vet inte, det.
Finns det något sätt att göra detta utan selektering, tror du?
Alltså jag tycker det var bra så som vi hade det. Och det är svårt, jag fattar också. Men samtidigt, det kan inte bara vara att det ska vara kul för alla. Alltså, om man vill bli bra på något, så tror jag att det är rätt sätt. Och det finns andra lag som man kan spela i om man bara vill ha kul och där alla får vara med. Men såklart att det är tufft, men så är det med det mesta i livet, att det går upp och ner. Liksom.
Går det att säga att det finns någonting som avgör att man klarar steget från att vara ung och lovande talang till att faktiskt bli någon som kan leva på fotbollen?
Alltså det är mycket, man måste ju ha lite tur och rätt timing med saker och ting, men jag tror mycket sitter i huvudet. Och det är som när vi var yngre, att, och i de flesta åldrarna, så är det, om du kollar på ett lag där de är 14-15, så är de som är bäst då, det är inte säkert att de kommer bli bäst om, liksom efter 10 år, utan det är många som faller bort och det händer andra grejer i livet. Så att, tror man bara, man måste vara stark mentalt och hålla ut och tycka att det är kul och köra på. Och sen när man kommer upp och blir 18-19, då måste man måste ha lite tur och timing med att liksom börja spela seniorfotboll. För det är väl det svåraste steget, att det är många, det finns många bra spelare, men liksom att ens spela i division 1 eller som, alltså det är inte många som gör det hur enkelt som helst. Så att det är väl just det steget som man måste ha lite bra timing med.
När det gick dig emot, var det så att du funderade på att lägga ner fotboll?
Nej, det var väl där ett år när jag var 14, tror jag, som jag inte fick spela någonting nästan med första laget. Och alltså då var, jag kommer ihåg att jag tänkte då att okej, vilket lag ska jag spela i nästa år, för jag tänkte att jag inte skulle få vara kvar liksom. Men absolut inte att sluta med fotboll, för jag alltid tyckte att det har varit kul. Men sen så fick jag vara kvar, och det var väl efter det började vända liksom.
Vad är det som gjorde att du fastnade för fotbollen och var beredd att göra så mycket för fotbollen? Jag menar, du pendlade väl till ut och tränade och gick i en fotbollsskola. Vad var det med fotbollen som gjorde att du var beredd att lägga allt på den?
Alltså bara att jag tycker alltid tyckte det varit så kul liksom. Det är väl inte mer än så. Och den känslan och spela i ett lag och få vinna tillsammans och allt det har alltid varit något som har drivit mig. Så att,
ja. Lockade aldrig det andra, för det blev ju en väldigt inrutad tillvaro även när du är ung spelare med träningar och måste tänka på match, sova, allt sånt. Men många i den åldern kanske är sugna på att göra annat, ut och festa eller ha roligt och så. Lockade aldrig det?
Inte på det sättet så. Men jag tror det var bra, för jag bytte ju, vi var ett gäng som började i Nybohovsskolan i Liljeholmen där när vi var 10 år. Och vi spelade i samma lag, så vi gick i skolan, tränade fotboll där och åkte tillsammans till träningen efteråt. Så all mina kompisar, det var bara fotbolls lagkamrater liksom. Så de vännerna jag hade sen innan, jag var ju så ung såklart, men jag hade bara fotbollsvänner.
Vilka av dem har nått elitfotboll? Du är väl kompis med Stefano Vecchia, ja, bland annat. Vilka är det några andra som har nått hela vägen och kan leva på sin fotboll?
Ja, men Kalle Starfelt som är i landslaget nu, Steffo, Kante Hellberg spelar i Brage, sen Sebastian Hedlund spelar på Island nu. Är det någon mer? Ja, nej, det är väl de tror jag.
Kan du se något gemensamt drag som alla ni hade som gör att man klarar klivet?
Jag tror, jag vet inte, vi pushade varandra på liksom att man alltid ville vara bäst och skulle alltid vinna och så. På rasterna spelade vi fotboll hela tiden och det var alltid tävling på något sätt. Och jag tror att det skapade liksom en vinnarmentalitet på något sätt, eller att man ville lyckas. Och ja, vi alla som ändå fortfarande spelar fotboll på en bra nivå, vi klarade väl av den liksom pressen, eller vad man ska säga så. Alltså, och det är väl där jag menar med att vissa kanske faller bort när man kommer upp i åldrarna lite.
Du får ju debutera i Allsvenskan för BP som ganska ung. Hur var det?
Ja, det var otroligt. Jag hade ju tränat med A-laget hela det året nästan, men sen så var det någon, ja, vi skulle möta Kalmar borta där och så någon blev skadad, så jag bara blev inkastad från start direkt. Så det var, jag var väldigt förvånad, men ja, så gick det ju bra. Och sen så matchen, om det var någon match efter, så blev, då var jag på bänk, skulle jag vara på bänken, men då blev han skadad igen, och sen spelade jag hela den säsongen. Och det där med, jag menar med timing också, att om inte han hade blivit skadad, alltså nu var jag ju där och tog chansen och liksom och så, men det är ändå att man måste ha lite timing. Alltså jag vet inte vad jag hade varit om inte han hade blivit skadad, så det vet man inte. Så det var, men samtidigt var jag där och tog chansen och presterade och gjorde det bra, så att jag fick fortsätta.
Hur är, om man är då som ung och så plötsligt är man med där och jag är allsvensk spelare, hur behåller man fötterna på jorden om man kan det ens?
Ja, det tror jag gick ganska bra i alla fall. Jag vet inte. Det är väl kanske så man har varit lite och med kompisarna och så, att man, det är ganska lätt att vara samma person tror jag.
Något år senare så plockar Djurgården upp dig. Hur var det klivet? För det är ju ändå, jag menar, VP, all respekt, det är ju ändå lite i skugga. Att ta klivet till någon av de tre stora i Stockholm är ju någonting annat.
Ja, det var ju jättestort såklart. Och ja, jag kände väl att vi åkte ner där vi kom ju tok sist i Allsvenskan 2014 med BP, så då kändes det att jag ändå ville fortsätta spela i Allsvenskan. Och det var ju sjukt, sjukt häftigt att få, eftersom att man är uppväxt i Stockholm och uppväxt med Stockholmsfotbollen, så var det skitcoolt.
Hade du någon relation till någon av de tre klubbarna? Du är uppvuxen på Södermalm, men sen du har ändå spelat mest i BP, även för du gjorde väl lite i Hammarby i början. Men Har man, var du djurgårdare eller blev du djurgårdare?
Nej, jag blev ju djurgårdare. Alltså jag spelade ju Hammarby när jag var liten. Där, ja, när jag började spela fotboll. Och sen bytte jag till BP när jag var 9 år. Så att det var...
Det är inget folk ska förfölja dig.
Nej, nej men jag menar bara att alltså, man är uppväxt med hela med, och gått på matcher och liksom derbyn och allting. Så hela den... Det, för mig var det liksom allsvenskan och det var det jag tyckte var som häftigast. Liksom. Men sen är det klart, jag var inte djurgårdare innan, men man blir ju det. Och så, speciellt om man spelar där i 6 år, så att man får ju väldigt starka band.
Du är... Får ju spela rätt mycket redan från start. Det är Pelle Olsson väl som är tränare och så. Men det känns ändå som att det tar några år innan du får riktig fart på. Hur var den tiden när det gick lite tyngre i Djurgården?
Alltså jag var ju 19-20 år när jag kom dit. Så att som du sa, jag spelade mycket direkt och sådär. Men så det var väl egentligen där kanske 2018- som jag kände att det gick lite alltså det var tungt. Annars var det att jag spelade ju nästan varje match, alltså om jag inte startade fick jag alltid hoppa in och så jag har ändå jag spelar nästan varje match. Men det är klart att då börjar man ju känna lite fan, det skulle ändå blivit mer än så här, att jag kom ändå dit och man känner okej, första året är okej, men man väntar liksom på att det skulle explodera, men det kom aldrig riktigt. Så då börjar man ju tvivla. Liksom.
Det är ju lite turbulenta år får man ju också säga för Djurgården. Jag menar, det är Pelle Olsson, sen kommer Mark Dempsey in och sen är det Öskan med Michel. Så det är ju liksom skiften och så. Jag vet, 2017 så kommer ju säga Djurgården, ja men vi vill låna ut dig till BP parallellt. Mm. Hur var det? Det måste ju ändå kännas lite konstigt att du ska ena dagen vara i Superettan, sen ska du sitta på bänken här i Allsvenskan.
Ja, alltså det var ju mer att, för jag, det var ju när Kim Källström och Kevin Walker tror jag var som var spelade mest då. Och jag fick väl hoppa in och sådär, men startade när någon var skadad eller avstängd. Och så det var jag som verkligen ville bli utlånad för att få speltid. Och sen så var ju tanken att jag skulle vara i BP hela hösten, men... I och med att jag kunde vara med båda lagen och Djurgården kände att de ändå behövde mig ifall något skulle hända, så blev det ju väldigt konstig situation att jag spelade med BP och sen så var någon som var skadad, så jag fick åka tillbaka och träna med Djurgården och vara med på match där och sitta på bänken, och sen var jag tillbaka i BP och spelade match där. Samma sak igen, någon blev avstängd, skadad, så jag fick åka tillbaka till Djurgården, och sen så var det en match där jag fick starta med Djurgården. Ja, återigen där med timing, att den matchen var där, kände jag verkligen att det var mot Göteborg borta.
Ja, och då vet jag att du gör ett fantastiskt mål. Jag intervjuar Kim Källström efteråt och han säger till mig att nu får han inte åka tillbaka till BP igen. Vad tror du det betyder att Kim la sin röst?
Ja, nej, det betydde ju mycket, alltså, och att en så stor spelare säger så, det är klart att man tar åt sig och blir glad. Och...
Hur minns du målet?
Jag minns bara att jag vet inte, man var bara inne i någon extas där, men just med hela den matchen, att jag kände verkligen att okej, det här kan vara det sista jag gör i Djurgården, för att det var verkligen så här, allt eller inget. Men ändå så var jag inte speciellt nervös, eller jag kände bara att nästan så att det var redan kört i Djurgården, så att det spelar ingen roll vad jag gör nu. Och jag tror att om jag inte hade gjort mål, för jag var ju bra i matchen så, men jag tror att om jag inte hade gjort målet så hade jag inte heller alltså fått de rubrikerna efteråt och så. Så att jag tror just det målet betyder nog väldigt mycket.
Och till nästa år då, 2018, som ju blir ett tungt år, men då slutar ju Kim. Så på något sätt var det ju, scenen var ju riggad för att du skulle kliva fram. Varför skedde det inte?
Alltså, jag tycker ändå jag gjorde det okej. Liksom. Sen på hösten så gick det ju tyngre för hela laget. Och jag var väl inte... sämre än någon annan så. Men det är klart att nej, jag fick inte det lyftet som jag kände att jag... Att jag med tanke på hösten 2017 där så kände jag att jag skulle ta nästa steg. Men nej, så blev det inte. Och det var väl min tyngsta period säkert där på hösten 2018, tror jag.
Det kan ju vara tufft att spela i någon av de större, om vi säger 5 stora klubbar i Sverige, 3 i Stockholm. Hur supportarna är ju härliga i framgång, men i motgång kan det ju vara jobbiga. Hur upplevde du det att bli frågasatt från läktarplats?
Jag tyckte det var jobbigt. Alltså det påverkade mig ändå en del. Man kände också när jag kände att, alltså jag förstod inte riktigt varför och så. Så att det skapade ju en, alltså frustration och besvikelse och ja, allt möjligt. Så det, ja, men det var en väldigt tung period. Man blir frustrerad och vill. Samtidigt kan man inte svara på vad folk skriver. Man försöker stänga ut det och när man väl spelar och så här, men det är klart att det ligger där någonstans i huvudet. Och jag tror att det är nog ganska vanligt hos fotbollsspelare.
Hur kan man hantera det om det ens går?
Alltså det var då började jag jobba med Petter Andersson som...
Ja, han, det är ju han som jobbat med spelare, bland annat Kristoffer Olsson och så. Exakt. Full Potential. Jag har gjort några podcast, ja. Eller någon med honom där han berättar om det, om man vill lära sig mer om det. Vad hjälpte Petter dig med?
Men då var det väl det att jag berättade hur jag kände och vi snackade liksom om fotbollsspelandet och mentalt och sådär. Så då, det tog väl ett tag innan jag fattade liksom vad han ville få fram och hur jag skulle tänka, men så som jag hanterade det, och alltså även nu om jag känner om det går sämre eller att man får lite negativa tankar, att jag pratar med mig själv liksom och har några liksom meningar jag säger till mig själv och sen jag tror också när man har lyckats en gång att ta sig förbi ett sånt hinder som jag ändå kände att jag gjorde då. Då får man en trygghet i att nästa gång det går emot, att man ändå litar på sig själv och vet att man kan ta sig igenom det.
Supportrarna, får man bara leva med att de uttrycker den frustrationen, ilskan eller missnöjet kring spelare, eller borde de tänka lite att det knappast gör spelarna bättre?
Ja, nej, jag tror man får leva med det så. Men sen, jag sa i någon intervju som jag, när jag snackade om just den situationen där 2018, att alltså, skriva på Instagram och sånt och liksom öppet och där tycker jag ändå att man kan ändå förvänta sig lite mer av människor ibland, vad de skriver. Men ja, som jag tror ändå man får lära sig att leva med det.
Check med hörnan. Karlström med den där träffen och då har Djurgården reducerat. Jesper Karlström med träffen efter hörnan från Check. Och Djurgården är bara ett enda mål från lika läge i den 50:e minuten. Jesper Karlström och Mohamed Bouya Touré har gjort det som nu är slutsignalen. 2-2, Djurgården tar den poängen klubben behöver för att bli svenska mästare i fotboll 2019.
Om 2018 var tyngre så var ju 2019 någonting annat. Där är ju allting ett oerhört crescendo med SM-guld och så. Vad var det som klaffade det året?
Vi hade en bra grupp där vi inte hade någon riktig så här superstjärna. Alla jobbade hårt. Kim och Tolle kom in och var väldigt tydliga och fick alla att dra åt samma håll och ja, men det passade, spelsättet också passade oss väldigt bra. Det var det är svårt att förklara, men det var någonting var det som verkligen klickade i.
Hur är det att befinna sig i ett lag ett sånt år?
Det var otroligt. just att det var ingen som trodde, vi kom ju sjua året innan tror jag, det var ingen som trodde att vi skulle vinna, men jag tror ändå vi kände där redan i Svenska Cupen att vi var ändå, vi hade något på gång så här. Men ja, sen under året så var det ju bara, ja, det var bara glädje nästan, alltså under hela året.
Ja, och hur är den hösten? Det är ju ett otroligt race med flera lag involverade och Hammarby jagar bakifrån. Hur är det att leva en sån höst?
Alltså det var bara glädje. Alltså, just också med att vi kände som underdog, så var det bara att vi hade inget att förlora. Och sen, det är klart att det var ju många nervösa matcher, att det var spänning och men jag vet inte, allt bara vi lyckades vinna, allt bara gick med. Macka nickade in, jag vet inte hur många
Marcus Danielsson.
Ja, exakt, Marcus Danielsson nickade in, jag vet inte hur många hörner i slutet, och vi, allt bara, det kändes som att inget kunde gå fel.
För om man tittade på truppen, även om det fanns de som hade vunnit, som till exempel Astrid Ajdarovic som vunnit i Grekland, så, men det kryllade inte av spelare som hade vunnit titlar, utan snarare Nej. Tvärtom. Och ändå fick ni ihop det med, jag menar, ja. Tjeck och Danielsson. Och,
exakt.
Så hur kan man förklara det? Eller kan man inte förklara
det? Nej, det är svårt tror jag. Men just det här med att man har en bra stämning i omklädningsrummet. Spelare som jobbar hårt. En tydlig idé. Bra träningar. Ja, men också när man vinner så är det de som är på bänken, det är liksom de köper också situationen mycket, mycket lättare och kommer in och gör ett bra jobb, och liksom alla vill vara med och bidra. Så sen det, ja, men Kim och Tolle fick ju ut det mesta av spelarmaterialet, måste man ändå säga.
Vad har Kim Bergström och Thomas Lagerlöf?
Vad
är det de besitter som gör att de är skickliga på det?
Alltså jag tycker de, framförallt så, ja, men som jag sa med träningen, att det är en tydlig idé, men samtidigt så är det är inte så att det är taktik och vi står och nöter på någon uppspelsvariant så, utan det är mer att det finns en bara linje i alla träningar, och sen när man kommer ut på planen så då liksom, då hittar man alltid lösningar på planen som är kopplat till hur vi tränar varje dag. Nu säger jag vi, men hur vi gjorde det då. Och det är väl det jag tycker är det bästa med dem. Just så. Och det tycker nog alla som har haft dem, att de är otroligt duktiga på det de gör.
Var året efter när du bestämde dig för att stanna, när det inte blev någonting, så blev du kapten. Vad betyder det för dig?
Ja, det var också lite så här overkligt, men samtidigt var det, eftersom att det hade gått bra där 2019 och Danielsson lämnade och så här, så blev det naturligt på något sätt att jag, det är väl som jag allt, om du hade frågat mig ett år innan så hade jag kanske skrattat åt det, men som det kändes där och då kändes det naturligt. Men det var ju, alltså klart, en jättestor ära och något som verkligen, ja, som jag blev stolt över.
Även i höst är ju de involverade i en guldkamp. Hur noga följer du Djurgården idag?
Ja, men jag kollar på alla matcher jag kan när det inte krockar med våra matcher. Och snackar med några spelare i laget, och Bosse är ibland och sådär, så att jag har kontakt med dem.
Vad tror du?
Jag tror att de kommer vinna faktiskt. De kommer i alla fall vara med in till sista omgången tror jag.
Nu har du ju bara, du har knappt varit ute i Europa något år, men finns det en tanke att du vill avsluta i Djurgården?
Ja, jag hoppas verkligen att jag kommer spela där en dag igen. Och, men de måste ju också, Djurgården vill ha, man vet ju aldrig hur det ser ut med karriären och vilken ålder man, och om det ska passa och sådär, men det är absolut något jag vill.
En del som funnits i din karriär är ju att du har haft lite problem med spel. Hur har det påverkat?
Det påverkade mig i alla fall väldigt mycket. Men nu är det någonting som har gjort mig starkare. Jag tror jag bara har blivit väldigt stark. Men det är klart att det var väldigt tuff period i mitt liv, och jag är väldigt glad att jag kom ur den situationen och den hjälp jag fick och sådär.
Hur länge höll det i sig?
Alltså, så jag började väl säkert när jag var 15, men då var det ju väldigt lätt, så det var inget problem i början, men säkert, alltså, att jag hade stora problem var säkert ett två år, alltså minst.
Hur kom du ur det?
Jag hade väl, alltså jag var så långt ner i skiten att jag inte hade något alternativ nästan. Så ja, jag berättade för en person i Djurgården som man kunde prata med och sådär, för att jag hade verkligen, det var kört liksom. Jag försökte ta mig ur det själv så här ett tag, men ja, sen var jag verkligen på botten. Så då hade vi ett möte med Bosse Andersson och Henke Berggren. Och sen så tog vi det därifrån helt enkelt. Men de var ju fantastiska, och min familj och mina vänner och Bosse och Henke, det är de som räddade mig liksom.
Vad spelade du på?
Allt möjligt, alltså allt som man kunde spela på nästan, men mest alltså matcher, betting, olika sporter och så.
Alltså även spelade du på matcher i typ allsvenskan och så också?
Nej, utan det var inte allsvenskan, men alla andra matcher i olika ligor och även alltså roulette och liksom såna kasinospel.
Hur mycket kunde du spela för?
Alltså det blev ju mer och mer ju mer man tjänade, och sen också så här, det tror jag är vanligt att man, om du har spelat för 50 spänn en gång så, och sen spelar du för 100 spänn, då vill du inte spela för 50 spänn igen, utan det blir då liksom gränsen höjs alltid på något sätt. Men det varierade, men det var mycket pengar i alla fall.
Hur stora skulder hade du när du var på bort?
Det var mer än 1 miljon i alla fall.
Hur har du löst det sen?
Nu är det löst sen ganska långt tillbaks. Det var förra året någon gång. Så det var väldigt skönt, och alltså det var en sten som lättade från hjärtat. Men
hur är det att hålla det på avstånd idag? För det är ju rätt svårt att undvika frestelser.
Nej, jag har faktiskt inga problem alls med det. Och det, jag tror att det var bra för mig, men att jag var så nere, så långt nere, gjorde nog att när jag tänker på det idag så jag vill aldrig må så där som jag gjorde under den perioden, så det är något som för mig, troligtvis så behövde jag liksom vara där nere på botten för att ta mig därifrån på något sätt. Och det tror jag också är vanligt, att man fortsätter tills man liksom inte har något alternativ.
Hur påverkade det dig som spelare?
Det påverkade mig såklart. Jag trodde väl ändå där och då att det kanske inte gjorde det så mycket, men det är klart att när du inte sover så mycket på nätterna och du kommer till träningen och mår skit och sådär och tänker på det under träningen, och så det är klart att det påverkar dig. Men samtidigt var det ändå fotbollen som någonstans var det som, där jag kunde tänka på annat på något sätt på träningarna. Sen det är klart att vissa dagar när man hade större problem, så det gick ju också upp och ner så här med hur mycket pengar man hade och hur det hade gått och så. Men så det var samma med humöret där, att det varierade ju. Men det är klart att det påverkat mig också på alla möjliga sätt.
Vilka visste om det?
Ingen, tror jag. Alltså det är klart att folk visste väl att jag spelade och så här, och jag med vännerna och så. Men nej, alltså, det var ingen som visste att jag hade så där stora problem, tror jag. Nej, det hade väl berättat för någon kanske innan så här, men, och försökt att sluta någon gång, men man blev ju väldigt bra på att ljuga och dölja allting liksom.
Det finns ju en del elitspelare som har berättat, bland annat ja, Babi Stefani, Nordin Gersic och alla sådana. Hur vanligt är det här?
Alltså jag tror att det är vanligt, men och också säkert mer än vad man tror, för det är lätt att dölja. Och som jag sa, man blev ju mästare på att ljuga, och jag kan komma in glad till träningen fast man mår skit inombords. Så det är liksom, ja, man spelar på mobilen, det är lätt att liksom och dölja det helt enkelt. Så att jag tror säkert att, och just med att man skäms ju, alltså det är inget man är stolt över och vill visa upp hur mycket pengar man har förlorat eller så här. Och det är lätt att säga när man har vunnit någon gång så här, men det är ingen som kommer att visa en stor förlust. Så att därför tror jag säkert att det är ännu mer vanligt än vad man kanske tror. Och just också med, man tänker inte att man har, och man har ju hört massa, som du sa, de här spelarna som har haft problem innan, så man tänker ju, jag tänkte så i alla fall, att ja, jag vet att jag har problem så att det inte är bra, men jag är, så mycket problem har jag inte. Alltså man tänker,
när insåg du att ja, men det här är ändå ett spelande som är problematiskt och påverkar mig?
Alltså jag tror jag ändå var medveten om det ganska tidigt. Men ja, jag var någon gång när jag var så här 18-19, och jag kollade hur mycket jag hade förlorat på någon sida jag spelade på. Och då var det så här, då fick jag en liten, inte väckarklocka, men jag blev lite chockad över hur mycket jag hade, alltså, och då, jag kunde liksom inte acceptera att de pengarna var bara, utan jag ville ha, de skulle tillbaka liksom, på något sätt.
Och jag vinna kunde, tillbaka?
Ja, exakt. Jag kunde inte acceptera att jag bara liksom, okej, det där har hänt, nu går vi vidare och det går inte att göra något åt mig, utan jag skulle ha tillbaks pengarna liksom.
Hur ser du på, jag menar, fotbollen går ju hand i hand, och jag menar även vi i media, så jag ska inte friskriva oss, men jag menar fotbollen med, jag menar, Allsvenskan med Unibet och fotbollsförbundet Svenska Spel, och så är det ju nästan överallt. Hur ser du på den liksom symbiosen? Spel på något sätt betalar ju era löner indirekt. Samtidigt så är ni ju några som får problem.
Ja. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Alltså, det är klart att nu när jag ser liksom reklamer så här, att man blir ju äcklad så. Men ja. Det är ju så det är, och jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det så, men det är klart att när man hör, ja, men så här, när det är reklam i poddar eller vad som helst, och så här, man vet hur, liksom, hur många som har problem med det, hur svårt det är och hur tufft det är, och så, jag vet inte, det är såklart det, man tänker på ett annorlunda sätt när man har haft problem själv, men jag har inget bra svar på liksom om det är helt fel eller hur man ska göra. Jag fattar också att det är pengar som du säger, som kanske betalar min lön, så ja, det är svårt, men man får acceptera det på något sätt.
Hade du skulder till någon som på något sätt ville påverka fotbollen? Jag menar, det har ju varit ett känt fall med en tidigare allsvensk spelare som tog ett gult kort, och ja, det är ju en rättsprocess, så vi behöver inte gå in på detaljer, men det finns ju sådana fall. Hade du någonting där du på något sätt blev påverkad, eller någon ville att styra matcher eller liknande?
Nej, det har jag aldrig varit med om faktiskt. Det var ju bra på det sättet, och sen också att jag inte hade någon skuld till några personer, där jag liksom, jag kände mig alltid trygg så, jag var aldrig rädd på det, utan det var bara för mig själv jag var liksom rädd, eller vad man ska säga.
Djurgården hjälpte dig, tog du någon annan hjälp liksom, alltså någonting för att behandla ett beroende?
Ja, men det var ju den, när jag berättade och Henke och Bosse hjälpte mig och sådär, så jag gick ju hos en kille som en psykolog är det väl, med liksom spel, inriktning på spel som jag, som Djurgården hjälpte mig med via Djurgården, så att det var på det sättet. Och sen med alla skulder och så runt omkring och tog tag i det, och sen med liksom, vännerna och familjen och så, och laget, alla var, hjälpte mig på alltså otroligt sätt. Så att, men absolut, jag har ju bearbetat det, kan man säga.
Om man ser till, kan fotbollen göra mer för att informera? Jag menar, om man, det är ju lätt, man börjar som 15-16-åring, det är vi nog många som har gjort, som har spelat och liknande. Att, kan fotbollen och klubbarna göra mer?
Alltså säkert, men alltså det är svårt, och du vet, om man är, om man hamnar i, det är så svårt att liksom hjälpa någon in, alltså om man väl hamnar där, så det är inget, som jag sa innan, att man vill inte berätta för att man har det här problemet, och det är så lätt att dölja att det är svårt för folk att liksom se de här, alltså när spelare mår dåligt eller har de här problemen, och det är väl det som är det svåraste med det här, att det är så lätt att dölja. Så jag vet inte riktigt, det är klart att man kan ha föreläsningar och försöka prata om det och så här, men ofta så liksom kommer det upp till ytan när det redan är, har gått så pass långt liksom.
Tror du det är viktigt att ni som har fastnat i det, att ni lyfter det, eller är det, passerar det bara förbi för de som sitter i problematik?
Alltså jag hoppas ju att om jag pratar om det nu, och att det kan hjälpa någon, och att någon kanske fattar, men som för mig så spelar det ingen roll, alltså jag hörde ju om spelare som haft problem och så här, det var inget som fick mig att stanna upp så, utan det är väldigt svårt när man är så där nere i skiten att liksom ha någon att tänka liksom rimligt, men jag hoppas ju såklart att det kan hjälpa någon, och att liksom att man, jag har ju blivit mycket alltså mer vaksam på de beteendena som jag hade då, att man ser lättare om någon kanske har problem nu, eftersom jag vet hur jag själv höll på så här, att nu man kan ändå se liksom tendenser ibland på hur folk beter sig, och då försöker jag väl liksom prata och fråga om det så.
Men du spelar inget?
Nej, jag har inte spelat sedan den dagen jag gick till Bosse och Henke, så har jag inte spelat någonting.
Nej, det är jag fattar att det är starkt när man kör ner sig så i skiten.
Men också hur de, alltså verkligen Djurgården, hur de behandlade hela situationen var fantastiskt. Och där, de gjorde ju allting rätt.
Vad var de gjorde?
Nej, men just att alltså, ja, man ordnade upp möte liksom, och bara tog tag i det direkt och liksom pratade med familjen, pratade med, ja, med det här psykologen, och liksom jag fick berätta för hela laget och bara så, alltså hur de stöttade mig också, fråga, du vet, var där hela tiden, och man kände bara det stödet, och det, jag tror att det hade varit lätt för dem att bara kanske vända ryggen till också, men de gjorde verkligen allt, alla rätt man ska göra liksom.
Och detta är sommaren under mästerskapsåret när ni vinner?
Nej, det här var sommar 2018.
Ah, okay.
Så, ja, precis.
Ja, men sommaren 2018. Ja, men det är ju också när du har ett tungt sportsligt år.
Ja, jag kom ju ur det där, och sen så på hösten så, då hade jag kommit ur det, men då gick det sämre i fotbollen, så det liksom det, hela den höst, och då var man ju ändå lite så här påverkad av allt som hade hänt, och man, jag vet inte, liksom, det låg ju kvar där i huvudet, och man, jag mådde ju mycket bättre, och men det var ändå så här, det låg kvar, och så den hösten var ju ganska tuff på många sätt. Och sen 2019 så bestämde jag mig bara att ja, nu liksom, nu får jag köra och göra allt jag kan, och så får vi se hur det går. Och då kom ju Kim och Toll och så blev det ju väldigt bra. Men det är klart att det där låg ju kvar i huvudet länge liksom.
Hur reagerade lagkamraterna?
De var jävligt fina också. ja, det är också samma sak där. De fanns där och stöttade och så. Så nej, de också var grymma mot mig liksom.
Ja, starkt att du berättar, och förhoppningen är ju att någon lyssnar och fattar att man ska söka hjälp och säga till innan man sitter riktigt i skiten.
Absolut, det hoppas jag verkligen att det kan nå ut till folk.
Stort tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Podden är producerad av Anton Toft och Olof Lund och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller på Twitter, alternativt Instagram. Och då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.